En stor platt platta spred sig åt alla håll. Den var grå som en lyktstolpe ungefär. Rakt nedanför var fötter. Nog kan det vara så att det där är mina fötter, tänkte Mogg. Åh, jag heter Mogg, tänkte Mogg. Mogg var gul, hade en hjälm på huvudet och ett huvud som man kunde vrida sida till sida, men inte upp ner. Han var också väldigt ensam. Marken täcktes av något knottrigt som visade sig vara små cylindrar som stack upp. Hans fötter satt fast i två sådana. Försiktigt lyfte han den ena foten. Det knäppte till lite när den lossnade från cylindern. Och la ner den på en annan cylinder lite längre fram. Sen gjorde han detsamma med den andra foten. Mogg gick. Han var riktigt nöjd med sig själv för det. Och tur var det, för det var en bit som Mogg skulle gå. Han skulle få gå en ganska lång, faktiskt mycket lång, men definitivt bra bit. Mogg visste inte om det, men många andra som såg ut som han hade precis vaknat och haft liknande upplevelser. Typ, men hej världen, jag finns visst. Och det rörde sig alla längs den stora plattan. Fast vissa hade haft lite mer tur än Mogg. När Anna vaknade var det vid en spegelblank sjö med palmer bredvid. Hon låg utsträckt i 160 graders vinkel på en solstol. Hon listade inte ut det där med att knäppa fast sina fötter i plattan lika snabbt som Mogg. Så hon ramlade ner i sjön när hon reste sig från solstolen. Men det var mest skönt. Hon listade ut hur hon skulle kunna knäppa sina fötter i plattan när hon kom ut och hälsade på de andra som vaknade vid solstolarna. En kille i solglasögon och en gubbe med en sån där solskyddshatt som många nordbor har när de åker till varma länder fastknäppt på huvudet. En sån där som en keps, fast kepsdelen går liksom hela vägen runt. De vred sina huvuden runt om. De kunde vrida dem hela varvet faktiskt. Och böjde höfterna upp och ner för att bilda sig en uppfattning om sin omvärld. De bestämde sig för att traska upp för en kulle för att se lite mer av världen. Knäpp, 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 knäpp. Ooh, sa de alla när de tittade ut på andra sidan kullen. Ett stort hav bredde nämligen ut sig. Så stort att det inte gick att se vart det tog slut. Kanske tar det aldrig slut, föreslog Anna. Solglasögonkillen, som presenterat sig som Chad, sa Wicked. Och skärmhattsgubben Ebbot sa inget alls, utan började knata ner till havet. Varför hålla på att bada i en liten sjö när man kan bada i havet, utbrast han glatt. Det skulle snart visa sig att det fanns det i det här fallet gott om anledningar till. Men för tillfället plaskade de alla glatt omkring i havet. En hel massa fiskare hade också precis vaknat till. Däribland en väldigt stor fisk med vassa tänder. Och en till. Och se där, ännu en. Och en till. Det går för det mesta bra att simma i havet, men på några få ställen bör man verkligen inte göra det. Och det här var ett sådant ställe. Anna skrek till för hon märkte något som strök förbi henne i vattnet. Chad skrattade först, men så skrek han också. Ebbot rusade upp ur vattnet med en rad av sidvassa tänder snappande efter honom, men han hann upp. Chad var också upp ur vattnet snabbare än en kolibri, men en haj hade fått tag på Annas ben. Hon kände två händer ta tag i hennes och dra. Hon skrek. Det verkade lämpligt. Och tänderna i benet gjorde väldigt ont. Plötsligt lät det plopp och hennes ben lossnade. Hon blev uppdragen på stranden och låg där och flämtade. Hon tittade upp på sin räddare som i alla fall räddat halva henne. Han hade en häst med sig. Hej, sa han. Jag heter Mogg. Mogg tittade bekymrat på Anna. Sen fick han en briljant idé. Jag vet, sa han. Han lyfte upp Anna och klickade fast henne på hästen. Nu har du fyra ben istället för två, utbrast han och satte nöjt händerna i sidorna. Anna tittade försiktigt ner. De här benen verkade faktiskt bättre än dem hon haft nyss. Hon skulle i och för sig få dela dem med den här hästen, men det var ju en ganska fin häst. Anna klappade hästen och vände sitt huvud mot Mogg. Du räddade halva mig. Tack! Mogg nickade. Synd på benen, men hajen måste ju också äta. Nu har vi ett rådslag, för vi måste reda ut saker och ting. Blöta och bara lite hajätna traskade badarna efter Mogg bort till hans läger, där han knäppt fast en eld utanför en grotta. De värmde sig runt elden. Även om hästdelen av hästarna hade ett visst respektfullt avstånd till den. Vad händer egentligen? Frågade Mogg. Ebbot, Chad och hästarna roterade upp sina armar med handflatorna uppåt för att indikera att de verkligen inte hade någon aning. Nej, inte jag heller, sa Mogg. De satt tysta ett tag medan Mogg värmde en gryta han gjort på en antilop som ett lejon dödat. Det hade varit väldigt praktiskt, tyckte han, att han sen stötte på den där grottan med både eld och kittel. Men han hade varit så nervös av att vara jagad av ett lejon att han inte tänkte allt för mycket på saken utan bara hoppade in i grottan och gömde sig. Men så här i efterhand så tänkte han att det var en himla slump att det skulle finnas just en kittel. Precis. När han behövde det. En lång stund bara åt det. Blev så här tyst som det blir när alla är jättehungriga. Okej, sa Mogg när de alla ätit färdigt och föll sig bakåt av paltkoma och tittade upp på det stora grå intet som inte var stjärnor. Hästarna fällde sig inte bakåt utan knäppte loss sig själv och vilade benen stående och kroppen liggande. Vi öppnade alla ögonen idag och igår är det ingen av oss som vet vad det är. Anna fyllde i. Vi knäpper ihop med saker och kommer isär vid midjan. Vid händerna också, sa Ebbot och höll upp en hand med sin andra hand. Och huvudet, sa Chad och bollade med sitt huvud som han omedelbart tappade eftersom han inte såg något. Aj! Ebbot ploppade fast huvudet på hans axlar igen. Okej, sa Mogg. Så lite vet vi. Mycket lite, suckade hästarna. Min teori, sa Mogg, är att världen skapades för en vecka sedan och att just i morse blåstes det liv i oss genom magiska droppar. Alla tittade klentroget på honom. Och Anna tyckte att det verkade lite konstigt att det skulle blåsas liv i folk genom magiska droppar. Och att det kanske snarare skulle droppa liv i dem genom magiska droppar eller flyta liv in i dem genom magiska droppar. Och Mogg sa att ja, men vi kanske får revidera teorin lite. Men ingen hade någon i huvudsak bättre teori, så tills vidare så fick den mer eller mindre gälla. Och av en ren slump så hade faktiskt Mogg gissat rätt. Långt borta höll allvarliga män och kvinnor i labbrockar på att bygga ihop ett isberg. De la på de sista isbjörnarna och inuiterna och droppade en liten droppe på varje isbjörn och inuit. Om prick 12 timmar skulle de vakna. Labbrockarna rörde sig i en gigantisk byggnad långt ute i skogen. Våning på våning av världar ihopbyggda av Lego. Alltihop var mycket hemligt. Det var mycket pengar i Lego. Och det här, Lego-gubbarna som verkade leva, det skulle bli årets julklapp och det fick inte läcka ut. Jonna undrade hur det gick till egentligen. Hon förstod ju att legogubbarna egentligen inte levde, men det såg verkligen ut så. Hon hade tittat på en liten legoflicka som letade efter sin legokanin i flera timmar och verkligen såg ut att falla i gråt. En droppform syntes på flickans ena kind och rörde sig neråt som på en dålig tecknad film. Till slut hade hon hittat kaninen Hon hade verkligen verkat så glad. Hon fick hela tiden påminna sig själv, Jonna, att det inte var på riktigt. Att det bara såg ut som att legogubbarna levde. Vad dropparna var gjorda av var mycket hemligt. Dropparna kom från ett rum som bevakades av riktiga säkerhetsvakter. Inte de där snälla farbröderna som promenerade omkring utanför byggnaden, utan de här hade solglasögon och kostym. Och det som jobbade där inne gick till och med in och ut genom en annan ingång. En gång hade Jonna försökt prata med en av labbisarna där inifrån i lunchkön och frågat vad hon sysslade med. Men hon hade undsluppit ett förskräckt pip, tappat sin salamismörgås i förskräcksen och ursäktat sig med att hon måste på toa medan hon sysslade bort från matsalen och förbi en hel radda toaletter. Och Jonna fick riktigt då ett samvete för att flickan inte fick äta upp sin lunch. Så hon hade aldrig försökt fråga igen, för det verkade känsligt. Hon gick vidare till nästa rum. Här var det ökenkrigare på dromedarer. Blopp, blopp, blopp. Kom dropparna. Och nästa rum. Här var det aliens på ett rymdskepp. Riktigt söta aliens de flesta. De i nästa rum var inte fullt så söta. Nåja. Blopp, blopp, blopp. Nu var det visst dags för lunch. Efter henne kom Hussein. Rummen skulle visst blandas lite. Han drog loss skivan mellan rymdrummet och öknen och staden och... ja, vad var det sen? Den fick vänta. Nu var det allt dags för lunch. Alla andra var redan på väg. Vid elden i öknen hade alla nästan somnat. Åh! Titta stjärnor! Sa hästarna och vaknade nästan till. Men så somnade också hon.